A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Då checkar vi in till avsnitt 169 av Kedja ut, en podcast om discgolf tillsammans med mig, Tommy Bäcke, och min kompis Niklas Nyman. Idag har vi också med oss en gäst som jag hade den stora glädjen att få möta under NT i i Helsingborg var det. Och fick lära känna lite grann på ytan, så jag tänkte, varför tar vi inte med honom i podden, och så får vi höra lite discgolfhistorier från både förr och nu. Välkommen till Kedja ut, Jonas Engstrand.
Ja, tackar, tackar.
Är det Västerviks finest eller?
Ja, du får nöja dig med mig då när man inte får Anders eller Jonas heller då. Jag får väl anses att jag är lite efter dem kanske.
Ja, men du kanske har annat att bjuda på också.
Ja då, jag får ju slå underifrån hela tiden, så man får ju se rätt mycket annat om man ser.
Det är bra, så länge du lägger steget före Mattias Nilsson så är jag nöjd.
Ja, han har ju spelat med några gånger. Han är ju från Västervik han också.
Om han är.
Har du samma chipsintresse som han har?
Ja, jag är inte chips sådär, så han håller på. Men jag tycker om chips.
Ja.
Men det är nog ingenting. Det har nog inget med Västervik att göra.
Nej, det har det verkligen inte att göra. Det kan jag faktiskt intyga själv. Ja. Vi brukar ju alltid köra en liten faktaruta med våra gäster. Så att jag tänkte börja med att fråga, hur gammal är du?
Jag är 41 år i år.
Ja, vars bor du någonstans?
Jag bor i Västervik.
Vad jobbar du med till vardags?
Jag är anställd av Postnord och har varit brevbärare i 21 år.
Oj, oj, oj. Hur länge har du spelat discgolf?
Jag har spelat discgolf i 2 omgångar. Jag började spela när jag var 16 tror jag. Och sen hade jag ett uppehåll och så började jag om 2017.
Mm. Samma veva som vi då, Nicke?
Ja, vi kanske började spela discgolf ungefär samtidigt då, tänker jag. Du är... Om du är 41, då är du 81, eller är du 80 som inte har fyllt 42 än?
Nej, jag är 81. Jag fyllde 24 april.
Ja, just det. Ja, men då börjar vi ju nästan samtidigt, ska jag säga. Faktiskt. Första gången. Mm. Jag gjorde ungefär samma sak. Jag spelade först ett par år och så sen lade jag av och sen tog jag upp till 2017 igen. Vilken var din första disk?
Min första disk var ett stöldgods från min gymnasieskola. Jag tog faktiskt med mig 2 diskar från gymnastiken, eller idrotten. Och det var en Aviar 150 grams och en Shark.
Klassiska diskar.
Sharken. Ja, lite man saknar dem.
Jag har faktiskt den kvar, för den går i arv till min son nu. Så det är lite kul att man har den kvar också.
Ja. Nostalgiskt.
Mm.
Du, vilka är dina topp 5 diskar i bägen?
Topp 5, enkelt. DD3 C-line som kom nu. DD3 S-line. DD3 Glow. MD3. Och just nu är det faktiskt Logic. Jag bytte från Ink till Logic.
Alltså, får jag bara bryta in här? Jag förstår så här. Alltså, en helt seriös fråga nu. Du kommer från samma ställe som kanske en av Sveriges absolut bästa discgolfare, Anders Svärd. som sedan länge har varit sponsrad av Discmania och spelat med deras diskar. Hur stor impact har han på spelare som dig och sen på helt nya spelare också när det gäller liksom valet av att spela med Discmania?
Jag skulle säga att han har inte speciellt stor impact egentligen. Utan grejen är att han och Jonas spelar ju mycket Discmania. Men de har ju också spelat, alltså Anders hade ju Innova innan. Så han spelade ju mycket Aviar och sådana diskar som, ja, som är liknande vad Discmanias uppsjö av diskar är egentligen. Så att jag tror bara att han stannar vid Discmania för han gillar de diskarna och de var rätt så lika Aviar. Han spelar ju fortfarande med väldigt gamla Discmania-diskar. Han har ju First Run PD i sin väska. First Run P2. Alltså, det är inte jättemycket nya diskar i den vägen.
Nej. Men om du får se till just val, nu nämner du nya DD3 till exempel. Hur tycker du de har utvecklats diskproduktionsmässigt från äldre varianter?
Ja, jag tyckte att den här C-linen, jag har tjatat på Discmania, jag har ju skrivit till dem och frågat när kommer C-line? Och man får ju bara kryptiska svar. Men nu när den väl kom så har jag fått, tack vare Anders då, fått chansen att faktiskt testa prototypen som kom. För det är han ju väldigt snäll med, Anders, att han tar ju med sig alla prototyper och sånt till ranchen så man får testa dem innan de kommer ut. Så jag har ju testat alla Splice och Mutant och alla de här innan och jag tycker att den var ju helt underbar. Jag sa det, den här är ju så himla perfekt. Den här som kom nu, sjunde i sjätte, den var lite mer flippig eller understabil då, än vad prototypen var. Så den får man lägga på lite hajser för att få den att gå som jag vill. Men den glider den är så här trög och god som jag vill att C-line ska vara. Jag gillar C-line. Så jag har ju mycket C-line, MD3 och Samurai 1, 2, 3. Nej, 2 har jag inte, för de ligger på hyllan orörda. Men ettan och trean har jag i bagen. Jag tycker de är helt underbara faktiskt.
Och för de som inte mot förmodan skulle ha koll på Discmania till 100%, varför ligger MD3 nummer 2 på hyllan?
Samurai 2,
precis.
Alltså det här med diskutvecklingen har ju varit också att tack vare att det blev som pandemi och att det blev sånt rush efter diskar så har det ju försvunnit och det har blivit en marknad som, ja, ni har ju pratat om innan, där folk faktiskt alltså säljer själen för att köpa en disk, känns det som. Man går hus ur för att ha råd att köpa de här dyra. Jag var ju där när de släpptes. Jag köpte ju dem när de kom för 269 eller 169. Jag köpte ju på mig 2. De ligger ju kvar än. Jag köpte bara på mig 2 och sen har jag inte använt dem. Men jag kommer inte att sälja dem för dyra pengar utan jag kommer ha dem kvar tills jag behöver dem.
Nej, kryptovalutautväxling på de där diskarna.
Jag tror det är rätt många som skulle vilja se min hylla i sovrummet faktiskt. Eller i barnas sovrum till och med. Den är nog värd lite pengar. Ja, den är nog värd lite pengar nu. Så att, men jag har ju liksom köpt på mig när det har kommit. Sen har inte jag behövt att lägga i. Så ja, jag har ett helt garage fullt också med, som jag kastat 1-2 gånger som jag inte var nöjd med. Jag har nog lite av allt möjligt. Men du sa att nu står jag mina 5 diskar och alla kommer från Discmania. Det är inte hela sanningen. Jag har faktiskt andra. Jag tycker ju om de här nya Grace, Rive och Trust väldigt mycket från Latitude. Just Trusten tycker jag var otroligt skön. Och då bytte jag faktiskt ut min MD4 som är Discmania mot Trust. Jag tyckte att den kändes bättre. Så jag är ju inte sponsrad. Jag kan ju spela med vad jag vill så att jag behöver ju inte lyssna på Anders gliringar om Discmania hela tiden. Det går bra ändå. Så bytte jag ut mina Linksoft mot Logicsoft efter en putt-omgång. Jag puttar väldigt bra. Sen har det varit så himla nerför så jag kände att jag måste göra någonting. Tog med mig hela puttbägen, kanske 60 puttar, olika puttar. Och då puttade jag med P2, P1, de här luft från Danmark.
Ja, just det.
De är bättre än man tror alltså, på att gå rakt. De är sjukt stabila på bara flyta rakt fram. De stoppade i, och så tänkte jag testa Logic. Första gången jag fick hem på Logic, då var priset de släpptes. Tyckte inte alls att de var bra. Tyckte de var värdelösa, rent ut sagt. Sen fick jag, som man säger, en liten P2-bubbla på fingret. Alltså huden lite hård på långfingret. Och då tycker jag att linken har den här lilla biden. Och jag tyckte att den fastnade hela tiden. Så jag puttade höger om korg. Och då stoppade jag i två Logic.
Gick en för det är skillnaden mellan Logic och Link, att Link har bid.
Ja, precis. Mm. Den är lite lägre. Jag skulle säga att Hope, den nya från Latitude, och Logic är ganska lika faktiskt.
Mm.
Siffrorna kanske inte ser det, men jag tycker att de känns väldigt lika. Men jag hade ju två Logic som låg, soft, som jag gillar att putta med. Så jag gick runt en runda och gick bara för att testa puttarna. Och jag satte i stort sett allt på den rundan. Vet man kör lite så här, jag kör två utkast, två puttar. Mm. Och går man då minus 11 på Alviken, då är man nöjd när man kommer hem. Så de fastnade jag för faktiskt. Jag tyckte att de var riktigt sköna. Och nu, ja, vi kommer komma in på lagkvalet, då kan jag berätta om en putt som verkligen betyder mycket, känner jag.
Så. Intressant att höra. Nicke sitter bara och garvar åt Alviken, men... Nicke hittade sin favoritputt i helgen när vi spelade en dubbeltävling i den här Trilogy Challenge. Fick ut oss den här nya Agent.
Ja.
Den var riktigt värdelös alltså.
Ja, den var ju, den är ju som en, den mycket likheter med P2. Och
fast
jag,
greppig.
Fast greppig. Jag gillar ju inte så djupa diskar, så jag har inte, jag bytte till P2 för några år sedan, men det funkar inte för mig. Den var lite för djup. Jag har ju puttat med Pure tidigare.
Ja, just det.
Och gå från den till
P2.
Det är ju som att hoppa i bassängen och tro att det är en meter djupt och det är tre.
Ja.
Så att det var, nej, det var inte bra. Så att då bytte jag till Sensei först och sen till Logic. Så jag puttade också med Logic faktiskt. Och det är mycket trevlig disk.
Fick ni det sagt också då? Ska vi ta sista frågan på faktarutan, Nicke?
Det ska vi absolut göra. Vilken är din favoritbana?
Ja, det är tråkigt att säga Alviken, men jag tycker att den är så himla bra. Men om jag inte får välja Alviken, om jag skulle ta en annan bana, så tar jag gärna Motala, Fålehagen.
Hört mycket
gott. Jag vet inte varför. Jag tycker Ryds är jättetråkig. För det går aldrig bra där. Jag lyckas aldrig, och nu är ju par SM där och då ska jag ju spela. Men med Fålehagen har jag gått bra på. Och jag gillar den på något sätt.
Mm.
Så jag får säga Fålehagen. Jag har inte varit jättemycket att spela. Jag var ju NT Helsingborg som du sa i början. Den tyckte jag var jätterolig. Den var ju svår.
Ja, den var tuff.
Den var tuff, men den var rolig.
Ja, verkligen.
Och sen har jag spelat A6 i Jönköping. Den är väldigt lik Alviken tycker jag. Det är långa hål och det är en lång bana. Den tycker jag också är väldigt bra faktiskt. Men jag tror att Motala Fålagen, den har jag åkt tillbaka till några gånger för att spela faktiskt.
Grymt. Jag tänker att vi ska väva in lite lag-SM som var, gick av stapeln i helgen, eller kvalet till lag-SM rättare sagt. Där du var och deltog, Jonas, i södra divisionen, eller södra regionen. Vad säger man, Nicke? Du som är tävlingsledare, höll jag på att säga.
Ja, vi ska väl säga östra, kanske vi ska säga.
Östra kanske det heter.
Östra delen.
Och du var i TD på i den norra.
Ja.
På det. Vad var din upplevelse, Jonas, från öst?
Det började ju faktiskt lite tråkigt med att ett lag i vår grupp hoppade av. Kärsjön tror jag det var. Vi skulle ju spela mot Tyresö, Västerås och Kärsjön. Om jag inte har fel. Det är Anders och Stefan som har mest koll på det. Så det var ju lite tråkigt att få en match mindre. Och jag var ju, om man säger, femte hjulet. Så att jag skulle ju spela den första matchen för att Erik Gustafsson skulle få vila. Och sen så ringde, eller så fick jag ett sms bara att vill du fortfarande spela? Ja, hemskt gärna. Jag har inga problem med det. Så jag fick ju spela första mot Tyresö då. Så det var liksom lite så här stapligt från början. Vi lyckades ju dock få ihop ett lag till faktiskt som de andra kunde övningsspela mot. Och det tycker jag var väldigt skönt.
Okay.
Det finns folk som ställer upp snabbt. Så vi fick ihop två lag i Västervik. Nu får man ju inte ställa upp med två lag för kvalet då. Men de här var bara med som... Ja, som
utfyllnad.
Nicky Docke. Ja, precis. De lite stand-in. Så. Men de vann ju sin match. Så det blev lite konstigt det också.
Ja, det var skönt att kunna och ändå få spela den matchen. Liksom.
Ja, jo. Ja, men de var ju jättetaggade. Bara få hoppa in. Så det var kul. Sen var det ju andra polen. Var det ju Luff, Linköping. Och så var det Oddjobs, Falköping, Vetlanda och Eksjö. Vetlanda och Eksjö, det är ju lite som Sverige-Finland i hockey. Va? Om ni som gillar att prata hockey, det är lite hårt match där. Det är lite kul. De ligger ju nära varandra. Känner varandra. Och det var ju bröderna Dahlén i Eksjö. Och sen var det ju Hjalmar Fredriksson från Vetlanda bland annat.
Mm.
Men de gick inte vidare, någon av dem faktiskt.
Okay.
Utan det var ju de som man hade hoppats lite på. Tack vare Mattias då. Det var ju Oddjobs som tog det på den polen.
Snyggt.
Ja, så det var kul att se. Mattias blev jätteglad för de kom in när vi stod på 18 och sa vi vann. Så att, ja, det var kul att se att man är ju glad i sitt eget först då, och sen ser de andra. Eftersom förra året i Falköping så förlorade vi med ett poäng. Så att, eller sista matchen där. Och Oddjobs kom inte ens i final då. Så att, jag tyckte att det var kul att se det.
Kul. Och du var inne på det, ni gick ju vidare också. Ja, gick ni rent genom hela gruppspelet eller?
Nej, vi vann ju med 3-0 till så. Sen låg vi faktiskt under med 2-1. Båda singlarna, både Anders Svärd och Erik Gustafsson gick dåligt i början på singlarna, så vi låg under med 2-1.
Okay.
Dubbeln gick ju bra. Jag tror de vann 8-2. Men det var fighting till hål 16. Då hade Anders ledning med 2 och Gurra hade redan förlorat. Erik, han hade redan förlorat sin. Så då vann vi, eller vi behövde bara spela lika egentligen. Men Anders vann sin i slutet. Så vi vann med 2-1 sista.
Så då väntar ett lag SM nu till hösten då?
Ja. Och det är första gången, eller nu vet ju inte om jag blir utlagen, det vet vi ju inte först. Det är dags, de tar ut laget senare. Men jag hoppas ju få följa med. Och Västervik är ju ändå, vi har ju varit där många år, utom förra året.
Mm.
Så det känns lite som att det var skönt. Nu är det många som tänker, ja men ni hade hemmaplan och allting. Men det hade Oddjobs förra året och de gick inte vidare. Det är inte lätt på hemmaplan alltid.
Ja, men jobbet ska ju göras oavsett vart du spelar liksom.
Ja, precis. Så, ja, men det var skönt för att, ja, känslan var skön. Det var bra väder. Jag hoppas Nicke någon gång får se Alviken när det är bra väder.
Jag hoppas det.
Ja, för då är det mycket roligare att spela. Även Jenny faktiskt. Jag tycker ju att Jenny är ju också en bra bana. Men lagkvalet hölls ju bara på Alviken. Men ja, men Det var skönt att ha hemmaplan också. Man kan ju koppla. Jag stod ju till klockan 22.00 och dagen innan och bara putta för att liksom få bort den här hjärnspökena som jag hade fått på veckogolfen på onsdagen innan. Då hade jag ju missat 7 birdieputta. Då kändes det väldigt tungt ett tag. Så jag och min flickvän åkte ner och hakade lite andra folk på också. Så körde vi lite inspelstävlingar och lite puttävlingar och så. Då gör det kul liksom. Man behöver inte bara stå och nöta en timme. Utan göra det lite roligt samtidigt.
Mm.
Och det märktes ju dagen efter.
Mm. Stort grattis.
Ja,
i alla fall till platsen. Om vi ska rikta ögonen lite norrut då, Nicke. Vad utgången och känslan som du tar med dig därifrån?
Ja, men det var ju väldigt... Det var bra. Vi hade ju tur med... Det var lite blåsigt. Men jag tar hellre vind och soligt och varmt än att jag tar blåsigt och regn, om man säger så. Eller att det hade varit vindstilla och regn. Så att det var trevligt. Det kom ju en skur där på förmiddagen, en ordentlig skur. Men den drog som bara över egentligen. Men sen var det bra. Det var ganska kvavt på morgonen när jag dök upp där. Men det var fint. Bra spel från alla lag tycker jag. Jag strosade omkring. Ängarna är ju så att där kan man ju gå lite. Ja, du vet ju Tommy, man kan ju gå lite kors och tvärs. Där över, ja, mellan 1 och 14 och 12 och. Mm. Och sådär. Och få se ganska mycket golf sådär. Så att jag strosade omkring och följde med någon grupp ibland och tittade lite sådär. Men Umeå var starka. Om vi ska prata om dem först. De vann alla sina matcher. Utom en i sista. Då spelade de lika i dubbeln. Men i övrigt så gick de rent. Så de vann sin grupp före Timrå, Sundsvall och Kiruna som hade anslutit. Och sen då i den andra gruppen där vi hade Skellefteå, Wasteland,
Husum.
Vi hade Husum och Söderhamn. Så där var det tajt och jämnt. Ända in till sista putten egentligen mellan Wasteland och Skellefteå. Där hade Wasteland tagit den matchen så hade de gått vidare till finalen till hösten. Men de spelade lika och därmed så smet Söderhamn förbi och tog finalplatsen då. Så Umeå och Söderhamn vidare från Umeå. Och i Kil, Karlstad, så vet jag att det var tajt även där. Och där var det FK 360 till slut som gick vidare. Och Hofors som tog sig vidare till finalen. Som spelas över 3 dagar den 16 till 18 september i Örebro. Så. Ja. Det var väl det om lag SM. Kvalet till lag SM skulle jag säga.
Lätt att säga fel.
Ja.
Ja, men jag tänker väl att vi studsar vidare lite grann och tänker att vi ska öppna historieboken lite, Jonas, och vi vill ju gärna veta lite grann. Du nämnde ju att du har spelat i två sessioner i discgolf, och vi skulle ju vilja veta lite grann när du väl började spela och sådär, hur utbredd var sporten, hur såg det ut med tävlingar och antal spelare och banor och sådär, och såklart lite diskar och hur det såg ut då i val.
Ja. Jag började. Jag tror jag var 16-17 kanske. För jag var på gymnasiet. Jag började spela tack vare att en kompis stora syster var tillsammans med en annan spelare som var stor för dem. Jesper Bensain. Han spelade för Västervik. Han och Anders var ju mycket ute och tävla. Hon var tillsammans med honom och liksom Jonas, min kompis då, som heter också Jonas. Han sa det, häng med och vi kastar lite på ett fält. Och vi står där och kastar och sen svänger förbi två killar och säger ni vet att det finns en klubb? Ja, jo vi vet, men alltså våga gå dit, tänkte man då. 16 år och så hade man hört då namnet Svärd och de här. Mm. Man tänkte, men vi kan väl gå dit. Och sen så åkte vi dit, 3 kompisar, och testade. Och ja, det var kul, jag fastnade. Jag alltså, cyklade på luncher och allt ut till banan. För då bodde jag ganska långt från banan, ingen körkort eller någonting. Och sen cyklade jag ut och körde liksom själv och med mina kompisar. Och jag fastnade. Och då använde man ju då, ja, jag hade ju som sagt 2 stöldgods. Men det var Sharken och sen köpte man någon driver som man tänkte, den här är nog bra. Någonting ni säkert har talat om som heter Cyklon, Discraft. Som var alltså man hade inga pengar heller på den tiden som man har nu. Alltså nu jobbar man som man har ett kapital och köper lite diskar. Jag vill inte säga för mycket till att bli flickvännen arg, men
man köper. Eller investera lite, beror på man säger det då.
Ja, just det. Så kan vi säga. Man investerade väldigt mycket diskar nu för tiden och väldigt lite på den tiden. För då var det faktiskt så att när man köpte disk på den tiden, då gjorde man det i källaren hos Anders och Stefans föräldrar. Där hade de diskar. Och då var det då, tror jag kostade 90 kronor för en vanlig D-line, eller vad heter det nu? Ja. Den som var den som är D-line på diskmedia nu är så dålig för man.
Basplast.
Basplast, ja. Och sen hade du KC. KC-rock och KC-aviar och de här. Och de kostade ju 125 kronor. Och det hade man ju inte råd med. Alltså, man var ju livrädd att man skulle kasta bort någonting då. Men då hade man ju sina 4-5 diskar och gick runt. Och det var ju en Shark. Det var 2 aviar. En lättviktsaviar och sen en vanlig aviar. Classic heter de. Jag tror jag köpte en sån. Och sen köpte jag någonting som jag ångrade då, men som jag skrattar åt idag. Jag köpte en Whippet. Det var ungefär som, alltså, det var det stabilaste du kunde få tag på den tiden.
Jag satt bara och väntade på att skulle nämna Whippet.
Ja, alltså, det var ju liksom det häftigaste man kunde ha på den tiden om man hade arm för det. Det hade man inte då. Allting blev ju bara spikehizer så fort man kastade. Ungefär som en splice skulle vara idag. Alltså, man tyckte allt var jättesvårt. Jag provade den när jag började om nu. Och jag skrattade för det blev ju roller. Liksom. Åt andra hållet.
Jag har faktiskt en Whippet. Jag måste prova den och se. Jag har inte vågat kasta den. Bara för att jag skulle bli så besviken tror jag. Men jag måste prova att kasta den.
Ja, jag har faktiskt min kvar också. Jag har min Shark kvar. Och jag har min Shark. Jag har min... aviar gick av. Ja, just det. Jag har 2 aviar som faktiskt när jag började om nu och testade. De sprack på mitten. Cyklonerna har jag inte kvar. XL kastar jag mycket. Discmania X. Eller Discraft XL.
Också en klassiker.
Ja, för den kunde man köpa i affärerna när man åkte iväg. Liksom. Då kunde man köpa dem i lite bättre plast. Det var lite mer som, ja, men nästan som Starplasten idag. Eller S-Line om man skulle säga. Mm. Man tyckte att den var liksom lite, ja, den höll lite mer. Och sen KC då, KC Rock och KC Aviar och sånt där. Det var ju bättre plast i dem också. Och sen på den tiden så man orkar ju liksom inte vänta på att kasta in någonting. Så jag kommer ihåg att jag skulle köpa en disk en gång som skulle gå åt höger. Och jag tror den hette Stratus. Det var nog den flippigaste disken jag någonsin. Så till och med då var den flippig. Från påsen. Det var det flippigaste jag har varit med om. Och den skrattade de åt när jag kom. Och sa, vad har du köpt? Liksom. Ja, men jag har ingenting som går åt höger. Ja, men då spelar man in. Ja, men det är lätt för er att säga. Men då var ju det här att man kastades in i någonting som... Du pratade om det här med tävling och sånt. På den tiden fanns inte... MA4, MA3 och sånt där. Utan det var liksom, du har en klass och den går du. Det var ingen annan klass.
Ser du någon, vad heter det? Fördel med det? Att det var så, nej, eller liksom, är det bättre nu att det finns olika klasser? Eller hur resonerar
absolut,
du i den frågan?
Absolut. Absolut. Det är för att få in folk så mycket som har kommit nu och börjat spela så går det inte att ha en för alla, utan du måste dela upp det, inte bara damer och herrar, utan du måste dela upp det i klasser för att folk ska få chansen att bygga upp sig själv, att få chansen att faktiskt tävla mot dem som är i samma klass som en själv. För det är också så att du kan ju tänka att du har ju som en våg också, att du, när du börjar då är du nybörjare och så blir det liksom bättre och går upp, men så kan det också vara de som trappar av, de som går ner, som blir äldre. De går ju tillbaka och kanske får spela MA3 igen. De som vill och känner att de vill fortsätta. Det måste finnas ett alternativ för dem också. Du kan inte bara gå upp till Open och sen är du där resten av ditt liv. Det är inte alla som klarar det. Så jag tycker den här uppdelningen är jättebra. Att folk får chans att verkligen spela där du ska spela. Då blir det mycket roligare. Man lär känna mycket mer människor som är Så man får gå med ganska samma personer ganska ofta på tävlingar. Just på sån här, jag går ju runt på Smålandstouren till exempel. Jag möter ju mycket samma. Och de som är under mig i klassen, de möter ju sina gamla som de alltid möter. Så det är liksom, jag tycker att det är bra. Sen när man går man över i rating, ja men då ska man gå upp. Man ska våga gå upp. Men man behöver inte stressa upp. Utan man ska spela där man spelar, eller ska spela tills man är faktiskt mogen att ta steget.
Mm. Och när jag började... Det kan jag säga tillbaka till mig själv lite grann också. Det, att jag liksom har valt att kliva upp och spela Open nu. Och samtidigt se spelare och liksom den utveckling andra spelare eller mina motspelare haft. Som har varit jämnduktiga och också har tagit samma steg. Det är också en fröjd att kunna säga att det faktiskt går och att folk blir mycket, mycket bättre på det de håller på med. Att träning faktiskt gör skillnad. Jag tycker det är fantastiskt roligt att liksom bara följa en utveckling oavsett vart du har börjat någonstans.
Ja, absolut. Och det jag tänker när jag ser de här klasserna också, det är att man ska inte vara rädd för att faktiskt gå ner. Men ungefär som i allsvenskan. Att vissa lag går ju upp, men vissa lag går ju också ner.
Mm.
Om man känner liksom att jag kommer sist i Open hela tiden, var inte rädd för att kliva ner till MA2 eller intermediate. Bara för att få tillbaka känslan, för det är inte jättekul att ligga på botten hela tiden. Utan även på veckogolfar och sånt. Utan gå ner och bara få tillbaka. Det är ju många som har gjort det bäst. Gå tillbaks, kämpa upp igen. Känna att okej, men nu ligger jag på en bra nivå igen. Vissa stressar inte för att gå upp. Jag blev ganska snabbt uppkastad i Open. För när jag kom tillbaka så hade jag en helt annan kropp. Jag hade en helt annan fysik. Och jag kastade väldigt bra. Och jag vann KM ganska direkt i min klass. Så jag fick ganska snabbt en högre rating. Eller högre rating än vad man ska ha för att gå intermediate.
Mm. Men det här är ju väl, jag tycker att det här tycker jag är jätteintressant. Nu när man dels är man engagerad i förbundets tävlingsgrupp. Där vi stöter och blöter olika frågor kring tävlingarna. Med liksom, med klasser och rating och sådana saker. Och sen även när man är engagerad lokalt med en tour här i Västerbotten. Hur man ser på klasser och eftersom att vi idag använder oss av PDGAs ratingsystem för att mäta, om man så säger. Så blir det samtidigt ganska viktigt också att folk skaffar PDGA-medlemskapet. Jag hade ju önskat att det fanns något annat mätinstrument, eller vad man ska säga, mätsystem än just PDGAs också. För en del säger, men jag vill inte ha PDGA, liksom sådär. Men det blir otroligt svårt att klassindela folk också utifrån att de inte har någon rating. Och sen kanske de bara, jag anmäler mig i recreational. Och så hoppsan, går de så bra score som hade blivit trea i Open.
Mm. Ja, det är ju en sån där sak som man... Det hände ju liksom. Jag vet att det var så på Smålandstouren. Jag tror förra året det var en kille som vann nästan alla tävlingar inte med han ställde upp i. Och då hade han kommit tvåa, trea i Open. Och när han vann i Västervik så sa faktiskt Anders där när han stod på prisfallen att vi ses i Open nästa år, bara så du vet det. Men liksom, man kan inte harva kvar i en serie när man är så pass bra, utan man ska flyttas upp. För det, om man spelar så bra som man gör och vinner hela tiden, då måste du ju upp och mäta det med dem som faktiskt är lika bra eller är bättre. Mm. Och sämre, för som jag har sett så har den här killen legat 19 på Open nu, så att jag tycker att det är klart att man vet inte, man kommer ny, man vet inte hur man spelar, men just att se folk som vinner och vinner och vinner och kanske ligger under ratingen, där kan jag känna att våga ta steget bara för att du inte har rating 9-30-6. Våga ändå spela Open. För att visst, du vinner presentkort. Om man tänker på den aspekten att du vinner. Vissa av de här killarna som jag har sett kan ju snart sätta ihop två bägar liksom med sina presentkort. För att de har vunnit så många. Men på något sätt så går inte ratingen upp. Och då känner jag att då kanske man ska strunta i ratingen. Där är systemet inte vattentätt. Där kanske man ska kliva upp i alla fall.
Men det är också en jätteviktig sak som jag tycker att ni berörde. Just det här med att man vinner och vinner och vinner. Någonstans ska jag tycka, alltså skillnaden mellan intermediate och open är ju väldigt flytande. Om man säger där du kanske bör ta steget eller där du ska välja att stanna kvar. Men den stora skillnaden mellan när man kanske ligger på gränsen och borde stanna kvar är för att de intermediate-spelarna ofta inte har samma, alltså de är inte lika konsekvent i sina resultat. De flesta av dem. Så därav går heller inte ratingen upp så att du är tvungen att spela open. Utan att du därav istället kan spela intermediate fortfarande enligt din rating, men också att du är väldigt ojämn i dina score från dag till dag, medan du som open-spelare oftast kanske är bättre konsekvent och har en jämnare nivå.
Ja, jag kan tycka det också, men jag vet inte, för jag tycker att de flesta open-spelarna har samma. Jag kan titta på mig själv. Jag har ju spelat chase card. Jag är ju inte den kändaste i Västervik, så därför så är man ju inte ett namn som folk ser i tabellen. Men jag har ju spelat från förra året på ålders-SM, som det heter då. Så jag var ju chase card efter första. Och sen droppade jag ner för att jag kom till Ryds och spelade bort mig. Liksom. Och samma sak på NT nu när vi var nere på Helsingborg. Jag var ju chase card på sista rundan och där total floppade jag. Så det är ju det, att det händer ju även på Open. Man går lite ojämnt. Man hittar liksom inte alltid spelet. Det händer. Så är det. Jag gick ju faktiskt med i bollen där du gick, Tommy.
Yeah.
Och den rundan jag gick med dig så gick ju du otroligt bra. Och jag fick ju respons från folk som... Det finns ju tre stycken som är med i Street Team, Prodigy Street Team i Västervik.
Yeah.
Och de sa det. Oj, vi trodde inte att Tommy var så bra. Och sen så hade du som jag en väldigt tråkig runda efter den.
Var man tillbaka där, vet du? Då kunde de andas ut igen.
Ja, ja, men så det är ju samma sak i Open. Man är ju där och så går upp och ner. Det är liksom bara att, ja, men man, som du säger, ja, men jag går upp i Open för att få den här kanske. Jag tror inte du och jag siktar på att ta hem miljonerna direkt. Det är ju inte så mycket pengar i Open som man skulle kunna leva på det i Sverige. Men just det här, jag vill nog spela där för att jag tycker att intermediate är... Alltså jag kan gå tillbaka till det sen, så känner jag. Om jag skulle bli jättemycket sämre så kan jag gå tillbaka till det. Men min rating, jag är ju 9,37 tror jag nu. Och jag siktade ju förra året på att gå upp till 9,50 och istället gick jag ner. Men det är för att Anders kallar mig the rating... att jag har inte den ratingen som jag borde ha, men jag spelar dåligt på de banor som inte ger mig någon rating. Så som jag spelade i Knäckta parken i Jönköping, jag kan inte spela parkbanor, jag tycker det är så läskigt. Det går folk, det går barnvagnar, hundar, och jag tycker det är så läskigt, för jag vet, jag kastar ganska hårt, och jag vet att träffar jag någon med en DD3 då kommer det inte bli roligt. Så de banorna kan jag inte spela, och då sjunker min rating jättemycket. För jag spelar dåligt där. Men förra året så, min tjej och jag, vi tänkte att vi åker och testar och spelar så mycket banor vi kan på Smålandszonen, så att vi kan komma tillbaka och känna, okej, de här har vi spelat en gång, nu spelar vi inte blint. Så jag är ju liksom, jag är precis mitt emellan skulle man kunna säga. Men jag ser ju också när jag anmäler mig i en open-klass att ibland har vi 8-50 spelare med. Ibland är det 9,06 och så vidare. Så det är inte, alla går inte på sin rating. Så att ta steget upp när man har vunnit någonting eller när du känner att okej, jag vill prova det här innan jag blir antingen gammal eller känner att kroppen tar slut. Då är det bra att testa också. Man får inte vara rädd för att testa.
Nej, det ska man verkligen inte vara.
Hur mycket, alltså jag, om man vänder det här mot framförallt förbundstävlingarna, de individuella förbundstävlingarna. Vi hoppar över lag och par biten. Om vi tittar på de individuella tävlingarna, och då tänker jag individuella SM och NT. Och ni bägge två är ju på NT och svänger och far. och ska spela. Jag vet inte, ska du spela SM, Jonas?
Nej, det, jag kommer inte åka så långt.
Nej. Men i alla fall, hur skulle ni se på att man hade en botten på ratingen? Alltså du får inte vara med om du inte har 9 eller över, säg 900 till exempel.
Jag tänker så här, eftersom det nu är anmälningssystemet som vi har, det vill säga att du får anmäla dig efter den ratingen du har.
Mm.
Och som man brukar säga när man valde på gymnastiken, ja, men du får resten. Det är så jag känner lite grann. De som anmäler sig under 9.20 eller 9.35, då kan vi ta då eftersom det brukar vara en bra gräns. De som anmäler sig som har under, då är man lite grann pengaktion, lite grann. Du betalar resten av pengarna som behövs för att göra det här.
Mm.
Och det tycker jag, det kan låta elakt, det kan låta jobbigt. Men det är liksom, det är också det, de som väljer att anmäla sig som har under 9.25 eller 9.35. De har valt att göra det av egen vilja. De har inte blivit tvingade på något sätt. Sen om du inte får spela, då kommer det... Nu tror jag att det kommer nog inte vara några problem närmaste tiden. För att jag tror att vi kommer ha så många som kommer att kunna spela på sin rating i SM. Tack vare att så många har börjat. Men innan så var det nog mycket att vi behöver även de som, ja, som bara kommer dit med pengarna egentligen.
Mm.
Och vill bara testa på att tävla.
Ja, precis. För jag tänker, med tanke på hur vansinnigt mycket tävlingar det har dykt upp rent krasst över hela landet, men kanske framförallt i södra Sverige, så det kommer upp otroligt mycket tävlingar, så tänker jag att det finns en marknad för alla spelare. Det är därför jag lyfter den här frågan lite grann, bara för att liksom höra vad om det är någonting. Det rimmar ju illa med att sporten är inkluderande, men samtidigt så är det, vi riktar oss till den professionellaste delen av spelare i Sverige med förbundstävlingarna också.
Precis, och som du säger, det kommer upp så mycket tävlingar nu, och det är så mycket evenemang och det är så mycket event och torer hit och torer dit, så att alla har chans att spela nu. Så var det inte förr.
Mm.
Då fanns det liksom inte jättemycket torer och lokala tävlingar som det är idag. Så att du har helt rätt, för jag tycker också att när det finns så mycket tävlingar så bör man rikta sig mot att Sverige-eliten då ska spela NT.
Får man säga där också, när vi har varit inne och pratat på rating, att jag har inte 100 koll på ratingsystemet, hur det funkar, men låter det som att jag är helt fel ute om att om man har fler spelare med lägre rating, kommer det kunna skada spelare med högre rating? Alltså om man vill öka sin rating, om ni är med hur jag menar.
Ja, det är klart att det kommer att göra det. Det vet vi ju att det kan ju skada. Det har vi hört också. En del väljer att inte tävla på vissa banor för att de är så rädda om sin rating. Och det får man väl ha någon sorts respekt för. Än om jag inte delar just den. Att man blir så rädd om sin rating som man inte väljer att tävla på vissa banor. Men och jag hoppas inte att det är några elitspelare i Sverige som liksom så här, men väljer att inte spela på NT i på A6 i Jönköping för att det är för mycket lågratade spelare med. Men sen är det klart att de kan ju bli en sån som även kan skänka bort ratingpoäng om de spelar dåligt.
För det blir så, har du någon spelare som nu, jag tror lägst den spelaren som har en rating så ligger den lägsta just nu som är anmält till SM på 866. Och säg att det, om det är en hemmaspelare som bara har spelat den layouten och kanske gjort en tävling 10 mil bort på en bana och spelat blint och har fått sin första rating där. Och sen bara har spelat hemma på sin egen hemmabana och kanske kommer fortfarande göra ett betydligt bättre resultat. Och så har vi 1000 ratade spelare som kanske fortfarande spelar väldigt bra, men snittratingen kommer eventuellt gå ner för att lägre spel. Nu krävs det säkert att fler lägre ratade spelare gör det, som just den spelaren i det här exemplet. Men tror ni att jag är ute och cyklar, eller liksom hade det, är det enda anledningen som vi kan komma på till att faktiskt ha ett golv eller en botten för på rating till SM och NT?
Jag är väl mer så här att vilken kvalitet vill vi ha på tävlingen?
Mm.
Och just en sån spelare som du pratar om, finns det gott om att de har en låg rating, men de spelar som att de har 950. Men de kanske har 885 eller 890 eller 906 eller vad de kan vara, skitsamma. Och det är ju det svåra i det här, för det är ju det vi har att titta på. Sen kan man ju ha liksom, Stefan Svärd som sitter med i tävlingsgruppen, han kan gå in och säga, ja men Jonas, han är duktig. Han är riktigt duktig. Jag kan med gott samvete säga att han kan vara med i den här tävlingen och prestera. Till exempel. Medans för mig som inte liksom, jag har en rating att titta på. Och se att, ja, nu inte nu då, du Jonas, men en annan spelare, Kalle, han har 8,85. Men Stefan säger, men han är skitduktig, men jag har bara ratingen att titta på.
Mm.
Det blir så otroligt svårt att, vad ska vi använda för verktyg för att avgöra huruvida man tycker en spelare ska vara med eller inte. Jag lyfter bara frågan för hur ska vi pusha de professionella tävlingarna, oavsett vilken det är, om det är NT eller om det är på Svenska Disc Golf Pro Tour eller vad det än är liksom, till att höja nivån så inte det blir pengagödslare som kanske består till en stor del av startfältet som de aldrig kommer att vara närheten av förhuvudtaget.
Jag tänker att det här gäller nog ganska i alla sporter egentligen. Om du kan titta utanför disksporten, så alltså, du kan titta på vanlig golf eller du kan titta på OS, det är alltid några som kommer sist.
Mm.
Och får en riktigt dålig, alltså det är någon som kan riva ut sig höjdhopp kanske på 20 cm kortare än vad de brukar göra, eller lägre. Och det är klart att det känns, och det så är det ju för oss också. Jag trodde inte att jag skulle gå plus 13 när jag hade gått plus 3 på NT Helsingborg.
Nej.
Det hade jag ju inte tänkt. Och det är klart att alltså, det blir ju som kontrast, för att vissa dagar så går man bra och vissa dagar går man dåligt, så är det ju. Och så är det ju med alla sporter. Men du måste ändå ha folk. Och vill man, nu tänker jag, eftersom det här är ett problem som jag tror, eller det här problem, men det här är en sak som har kommit upp nu, för vi är så många som deltar. För jag kan titta på vad den här Smålandstoren som jag sa, som jag spelar, eller ni har ju också Västernorrlandstoren och allt det här. Att förra året, då behövde man inte hänga på låset för att få en plats.
Jo,
nu så sitter man med telefon. Ja, ni fick göra det förra året här, där uppe, det kommer jag ihåg ni pratade om. Men det behövde man inte göra på Smålandstoren, för det var liksom platser. Nu har vi överflöd med spelare och det är två poler för att kunna få ihop allting. Och det är majoritet intermediate och novice.
Mm.
Så det är liksom jättemycket folk. Och i SM då, jag tror att många anmäler sig för att de har lust att spela en stor och att de känner att jag har inte rating, men jag vill ändå prova det här. Och eftersom det blir liksom att när du får anmäla dig, om du hänger på och trycker in att nu får du anmäla dig, då kommer du komma med. För att få bort, eller för att få det här fungera med att vi kör stopp 9.25, då måste vi ju fylla kvoten. Det tror jag att man kommer göra nu. Jag tror man kommer fylla, och du skulle kunna fylla med alla som är över 9.25 på SM och NT och så. För att det, liksom, det finns tillräckligt med spelare nu. Men det har man nog inte kunnat göra innan 2019.
Mm.
Då har det inte varit jättelätt att fylla allting. För jag tror att SM nu ligger väl, det är väl fullt om jag inte minns fel.
Jajamän, NPO är fullt.
Ja, och det betyder att visst, några har dålig rating, men de har ändå fått anmäla sig, för vi har det i systemet.
Mm.
Om man höjer så tror jag att fler kommer komma in ändå. då kommer man få anmäla sig ändå, bara att vi tar bort bottenskiktet och sätter dit några andra. För ibland när man tittar, när man ska gå in på en tävling, så tittar man, åh, här är någon som har 8,75 och spelar på MPO. Och sen så är det någon som har 9,06 och spelar intermediate. Då vill man ju egentligen bara, men vi byter plats på er. Mm. Ni borde ju byta plats. Men eftersom man har valet fortfarande, så kan man inte göra så. Utan då får du ju spela när du har anmält dig.
Mm.
Och om man ska gå in då och säga att nu sätter vi NT och SM-tävlingarna, att vi sätter ett stopp, ett botten där. Då måste du också titta, damerna har inte så hög rating, vart sätter du den spärren? Allting måste klaffa. Och när de kör ålders-SM, de damerna som spelar plus 60 eller plus 50, de hade ju, jag tror det var 121 kast eller något så här plus. Det är mycket.
Mm.
Ska man ta bort den klassen, eller ska man, alltså det är nog väldigt mycket som man måste nog ha ett klart, en klar plan när man går in och petar i det här.
Mm. Ja,
men sen tror jag att man ska fylla ut så att alla får plats, men det behöver inte bara vara hemmaspelare, som du säger, för om det kommer någon och säger, ja men han är jättebra, han är hemmaspelare, ja han är jättebra hemmaspelare, vi kan skicka in han, om det skulle vara så att dagen innan ringer någon och säger jag kan inte.
Mm.
Då kan man säga att du finns med i våran lista. En vecka innan, ja men då kan man säga ni som var näst på tur, kom nu.
Mm, precis.
Ja, det är så, jag har som sagt ingen klar åsikt i hur man borde göra, men jag är helt rätt inne på ert spår också, att det borde finnas en plan, och att tar man ett nytt beslut att man ska införa en botten, så då bör det finnas en god grund till det, och där borde det vara åtminstone att fältet ska fyllas. Tänker jag. Sen är det också svårt med, nu nämnde du Jonas att du inte kommer åka så långt för att spela nu när SM går i Skellefteå. Det är ju också en grej att ta in, att vart man lägger det geografiskt sett i så fall.
Mm. Ja, men jag tycker inte bara man ska lägga det på Järva för att det är på mitten eller Gävle eller någonting, utan det är klart att det ska gå över hela landet. Mm. SM ska inte bara vara på samma, det ska inte bara vara på södra breddgrad, utan det är klart att det måste vara överallt. Och folk som vill verkligen spela SM, de kommer ta sig dit upp. Jag kan inte det här året, jag hade gärna spelat Skellefteå. Jag lovar, alltså, det är ju en bana som man har på sin bucket list, självklart.
Mm.
Men i år blev det inte så.
Mm. Ja, det är intressant. Vi har stor anledning att återkomma, eller vad säger du, Nicke?
Ja, alltså jag vill bara poängtera att det här är absolut bara frågeställningar. Det finns ingenting från förbundshåll eller någonting sånt, vill jag bara poängtera och trycka på. Utan det är bara mina egna tankar och spekulationer kring det här. Ingenting annat, så att ni vet.
Absolut, och det är jättebra att du nämner det. Men jag tror att vi är fler som går och tänker i de barerna också.
Jag tycker förbundet gör ett bra arbete med de ändringar som vi gör just nu. Om vi ser på lagkvalet till exempel, som har vi färskt i minnet. Alltså, nu blev det två poler med två som går vidare. Så var det inte förra året. Det är mer lag, alltså, som har chansen. Och man måste ju, tack vare utvecklingen som vi har, så måste man ju också titta vidare. Men man kan inte lösa allt. Rom byggdes inte på en dag. Liksom. Vi måste låta det ta sin tid, för att det är inte lätt att ändra allting. Förra året när vi hade SM i Västervik till exempel, så ville vi att frontis skulle finnas för damer, vissa hål på Alviken, för att det skulle inte dra ut på tiden. Och vi skickade ut en enkät, om jag inte minns fel, där folk fick svara på det, eller damer fick svara. Men då var svaret att nej, det är inte lika bra tis. Och sen att vi får inte lika bra rating då, eftersom vi inte går de som har bra rating. Och grejen är så här att min flickvän fick wildcard för att hon var den enda damen från Västervik. Och hon sa att det fanns ingen dam som gick på hela tiden. Det var ungefär som att det ska bara finnas där. Och när jag tittar på andra sidan pölen när någon spelar och de får gå bredvid tid för att det har regnat, eller att när de spelar och de tycker att ni får kliva lite bredvid, och så, de är ju proffs. De tjänar ju pengar. De lever ju på det här. De kan spela på en liksom grusig liten grej bredvid tis. Men I Sverige så är det så att nej, den är inte 4 meter lång och 2 meter bred. Då är det inte okej. Så det är nog någonting som vi kanske... Visst, när folk bygger nya banor, det ska vara bra tis och så vidare. Det har ni pratat om i podden och det tycker jag är jättebra. Folk ska ha en inställning att det ska vara bra. Men jag tycker att vi får inte vara kinkiga i Sverige bara för att nu har det blivit så många medlemmar. För nu när vi spelade på NT, då fanns det helt plötsligt de layouts som funkade jättebra. Det var ingen som sa någonting. Jag tyckte det var jättebra. Därför tyckte jag det var lite konstigt när damerna fick spela över tiden på kvällen innan finaldagen till exempel i Västervik. Vi sa att vi bryter, men det blev inte så. De ville spela klart. Hade vi fått igenom det att vissa hål inte skulle bli lättare utan mer, ska vara mer jämnt för hela fältet, då hade det ju gått bättre. Då hade vi hållit tiden bättre. Nu var det ju inte bra väder ändå. Men jag känner att ibland kanske vi tittar oss blinda på saker som faktiskt inte stämmer. För i USA har de inte supertis på varenda bana. Det kan vara hala plattor eller det kan vara lera liksom, när det är dåligt väder där också. Men jag tycker inte att de som vi hade gjort i Västervik på Aviken gul var dåliga. Och så har vi ju tänkt på, igen, nu har vi lagt allting jämst med marken så du behöver aldrig kliva upp på någonting. Så där är ju run-upen 50 meter bakom om du vill. Det är ju, du behöver ju aldrig kliva upp på någonting. Så det blev lite... Där kände jag nästan att jag tog lite illa upp. Vi hade hållit på så länge med banan för att få att det skulle bli bra. Och sen det enda man fick höra var men det var ingen bra tis. Och det var lite konstigt tycker jag. För jag har spelat sämre tis. Jag har spelat tis som har varit 1 gånger 1 meter. Och ändå liksom tyckte att man spelar när man spelar.
Det som ska tilläggas är att det skickades ut en enkät där vi hade bilder och av de bilderna att döma så kan jag förstå att de tackade nej. Det är det jag kan säga. Sen med det sagt så det här är ju inte för att jag kastar inte skit på någon, men det här med att det blir ett sånt fokus på ratingen än en gång. Och jag är den första att sträcka upp handen att jag är väldigt fokuserad på min rating, men att jag försöker jobba med mig själv hela tiden, att men släpp det där, spela discgolf, ha kul, det blir vad det blir. Det är liksom försöket, men jag pratar ändå om ratingen var och varannan dag med folk som inte vill lyssna. Och det är ju så jag förstår bägge sidor av det här, men just för att som Alviken, jag spelade Alviken i fjol och det regnade bara en skvätt under den rundan dagen innan. Och jag fick se den i sol och det var ju hur trevligt som helst. Och sådär. Och den är ju tuff som den är. Och att då spela den i ösregn är ju inte bara fysiskt påfrestande utan även psykiskt påfrestande. Men liksom det här med att det blir maxkast på maxkast på maxkast. Det blir inte bra golf i längden.
Nej, och det var det vi försökte få bort med att sätta några framtids. Och de tisen som vi hade tänkt att sätta, det var ju faktiskt de tisen som redan fanns innan som var stora och bra. Men det är ju historien nu, men som sagt, och Alviken ska ni veta att den är ju inte klar. Vi kommer ju ha svart tis snart. Den kommer ju vara otroligt mycket jobbigare än vit. Så att den här görs ju tack vare att vi har de spelarna vi har i Västervik, så görs ju den här om för att det ska bli mer utmanande. Men samtidigt så har jag och min flickvän kämpat för att vi faktiskt skulle ha front tee och en alltså grön tee som är lättast då. Och det har vi ju nu. Och alla banor har ju 3 utkast nu. Så att vi har gjort banan för alla nu. Och det tycker jag det är liksom, man ska inte bara slänga ut en sån här idé till alla att gör det här, utan se till att få med det redan från början på era banor. Och har ni gamla banor, försök att hitta, inte bara göra allting kortare. Vi har ju lagt 3 slingor på Alviken. Det är ju grön, gul och vit. Och vit är ju den som vi spelar tävlingar. Gul är ju en lite, jag ska inte säga att den är mycket lättare, utan den är mer tekniskt lagd. Så den går man ju för att träna vinklar och så vidare. Det är ju mycket mer snea kast och hyzer och anhyzer och så vidare. Och sen grön som är en förkortning av vit.
Mm.
Som oftast ligger i samma linje. Där man ska slippa då kanske ett mando eller ett jobbigt parti. Och då blir det roligare att ha med sig. Och då kan man ju också lägga som vi har gjort. Vi har ju lagt våra veckogolfar med att intermediate spelar vit, MPO spelar vit, recreational spelar gul. Och liksom gör det så att det ska kännas att alla kan gå in på samma score. Men de har bara stått på olika tids. Liksom. Och idag, jag kom ju direkt från veckogolfen idag. Och idag var faktiskt vår första ratingbaserade tävling. Så vi har börjat med rating från och med idag då, på måndagar på Alviken. Just för att få folk att vilja spela, inte tänka för mycket på ratingen, för det ska man inte göra. Man ska inte bli blind av sin rating. Men däremot att bara åka iväg och spela en bana som du bara kanske sett en gång och sen få din rating därigenom, det är inte så lätt. Utan du ska kunna plocka din rating på där du spelar mest. För om du säger att du spelar vanlig golf och åker ut till din bana som du alltid spelar, då spelar ju du på ditt handicap. Och du kan ju sänka ditt handicap bara på hemmaplan, om du vill.
Mm.
Så man ska inte stirra sig blind på rating, men det är något bra system ändå, än så länge, tills någon kläcker någon jättebra idé och kommer med något annat.
Men, det är ju som det enda mätverktyget vi har egentligen i dagsläget som är etablerat.
Precis. Och jag tycker att det här ratingsnacket med ratingtjuvar och så vidare. Ja, men visst, vi kan prata om det länge som helst. Men alltså, tävlingarna blir inte förstörda för att folk inte anmäler sig rätt eller för att folk mörkar någonting eller så. Utan vill man vinna ett presentkort för att man tycker att man vill ha det, så ja, men spela då. Men det kommer alltid finnas någon som kommer upp och slår det på fingrarna ändå. Och som vi har sett i den här sporten, så det är ju inte bara ungdomar som kommer upp och kastar bort. Utan vi har ju som Anders Värd och Bengtsson, och de är ju fortfarande väldigt, väldigt, väldigt duktiga. Faktiskt.
Definitivt. Jag tänker att vi ska knyta ihop den säcken där det gäller utvecklingen av både det ena och det andra. Och kanske ge lite svar till många där ute som är lite förundrade på varför man ibland inte får hem de diskar man har köpt eller beställt. Och du som brevbärare, Jonas, kan väl ge en liten egen utläggning där om vad det faktiskt kan bero på, eller vad som kan påverka att logistiken inte alltid funkar 100%.
Ja, absolut. Jag har jobbat som brevbärare då i 21 år. Nu jobbar jag inte så mycket som brevbärare längre, utan jag sitter och ser till så att våra fordon fungerar. Så det mesta jag har hand om.
Klassisk bilmekaniker eller?
Ah, jag är ingen mekaniker. Så jag kan göra ett smått. Men jag ser till så att vi inte blir... Det var så här att många statliga företag... Nu är inte Posten statligt längre. Men många företag mjölkas ju på pengar. Va? För att vissa tycker att de betalar vad som helst. Det är bara att skicka ut en faktura. Så mitt jobb var faktiskt, eller kom till så att vi blev lurade på så mycket pengar från verkstäder och så vidare. Så jag sitter och tittar på så att det inte blir det, helt enkelt. För det kostar ju folk. Jag menar, vi vill ju inte höja portot för att vissa börjar ta ut överpriser för att laga våra pengar, våra bilar. Liksom. Så det är ett jobb som jag har nu. Men som sagt, jag har ju varit brevbärare i 21 år och jag har ju sett väldigt mycket paket med diskar komma. Jag i Västervik, alltså det kommer ju paket varje dag. Minst 4-5. Det är otroligt mycket diskar som säljs och köps. Och då är det ju oftast de som skickar paket som kommer från, om vi säger, onlineföretag och så vidare. Disksport eller Mickes disk och så vidare. De är ju ganska klara. De kommer dit de ska. Det är bra märkt och det är liksom allting så. Men många som skickar till varann har ju lite mindre säkerhet på sina paket. De skickar ibland med frimärken. Det kan vara en plastpåse som är tejpad runt en disk och få frimärken och hoppas att det kommer fram. Det funkar inte riktigt alltid. För att slå in och göra ett paket, alltså ösla lite tid på att göra det ordentligt, det kan ju göra att det faktiskt kommer fram. För ibland kan det ju vara att ett frimärke trillar av och då ska man hitta den som har skickat det och portobetalningen ska ske. För det är ju så Posten tjänar pengarna, så att vi ger ju liksom ingenting gratis där heller. Vi ska ju också köra ut dem, och som dieselpriserna är just nu så förstår ni att varje krona räknas liksom.
Mm.
Så det är många som slarvar med sånt, och likadant med, det kan vara fel postnummer. För maskinerna läser ju oftast postnumret först, och då skickar de ju iväg, och har du då en siffra fel, då hamnar det där och sen stannar det där ett tag tills någon tar tag i och skickar det vidare och försöka hitta vart det kommer. Vi är ju lite detektiver, för vi får ju väldigt mycket brev där det står huset bredvid macken och så vidare. Det gula huset med röda knutar. Och vi hittar ju dem. Alltså, de brevbärare är ju riktiga detektiver när det kommer till att hitta sådana. Jag har ju skickat tillbaka julkort som jag har fått skriva, tyvärr har den personen varit död i 13 år. Ni kanske skulle uppdatera er telefonbok och så vidare. Så, men just när folk skickar till varandra. Gud. Ja, det är mycket.
Förlåt att jag skrattar, men det är, bara, ja, det är komiskt ibland. Förlåt.
Men jag tänkte, för jag har ju läst på de här sidorna som ska byta diskar och så vidare, att det är många som har gnällt på posten och sagt att men det kommer inte fram, och jag har köpt en First Run Sia och den kostar 1000 kronor och allting, och jag får inte tillbaka pengarna. Det som man bör veta, när posten, när man anmäler att någonting är borta, då struntar vi på PostNord fullständigt fan i om det är en auktion som har gått på 1000 kronor. För när vi går in och tittar på en Svea, då kostar den 169 kronor. Och då säger man, det är inget värde över 500. Skulle du ha köpt en disk för 1000 kronor, så kan jag rekommendera att man faktiskt rekommenderar det brevet, så att du kan följa det. Och då finns det också en säkerhet. Köper man någonting som du tycker är så dyrt så att det överstiger 500, då bör du också kunna lägga på 50 kronor för att rekommendera någonting. Och som det ser ut nu med det här köp- och säljgrejen, så alltså när du ropar in då en, jag kan ta som exempel då en Cloudbreaker 1 för 1 och 1, då måste du ju kunna vara beredd att lägga lite mer för att vara säker på att den kommer fram. Alltså du och säljaren måste komma överens om att vi rekommenderar det här. Jag lägger på 25 kronor och du tar 25 kronor. Eller jag betalar hela och så vidare. För att vara säker på att båda får det här att gå ihop.
Mm.
För det är mycket brev och mycket paket som varje dag går i de här flödena då. Om du ska vara helt säker på att komma fram, rekommendera allting. Det är det enda jag kan säga, att rekommendera dyra saker, för värdet på en plastdisk är fortfarande bara värdet på en plastdisk. Man kan inte gå och säga, ja men den här har jag ropat in för 2000. Ja, skyll dig själv skulle någon säga då. Det är fortfarande bara en plastdisk. För värdet som du sätter på en auktion är ju inte värdet som PostNord får fram när vi kollar, vad är den här värd?
Nej, exakt.
Så är det ju. Och just när det blir så här att folk betalar överpriser för de här diskarna då, och sen blir av med dem, då är det klart att då blir det en stor grej, för du har ju ändå betalt mycket pengar till säljaren. Och har säljaren då missat en bokstav eller en siffra eller någonting, och den har kommit på villovägar eller hamnat på fel plats, eller som när du beställer vissa, eller när du får hem vissa paket, så har du ju då tagit paket där man faktiskt lämnar det vid dörren i en påse. Och är det då någon som snor det? Ja, det är ju för att du inte har betalat för att få det till ditt ombud, om man säger.
Mm.
Så mycket, min rekommendation just när man tänker på det här med att skicka saker, det var noggranna med hur ni slår in, kolla adresserna extra och allting. Sen självklart, det försvinner saker för att det kommer fel eller för att saker och ting försvinner, brev försvinner och så vidare. Det kan vara vad som helst, det kan fastna i maskiner eller det hamnar på fel ställe. Men jag fick någon gång så sa han, men du som brevbärare som ser massor med diskar, blir du inte sugen på att ta en? Jag kan säga så här, att skulle en brevbärare ta en disk så tjänar de en disk men förlorar sitt jobb. Och om jag inte har mitt jobb så kan jag inte köpa någon disk. Så jag behåller hellre mitt jobb än en disk. Vare sig den är värd 160 kronor eller 2000 kronor. Så jag tror inte att där ligger inte problemet att någon skulle vilja sno de här grejerna. Faktiskt. Jag blev lite sur när någon sa det. Hur kommer det sig, eller hur vet jag att det inte är ni som tar? Och jag tror det gäller för de flesta jobb att vi hanterar så mycket mer värden diskar. Det är inte det som skulle vara det som man skulle sno om man jobbar på posten. Så,
det låter som en självklarhet i mina öron.
Ja, det är många som... Varför skulle jag ta en disk som jag kan sälja för 1000 kronor när jag har en årsinkomst som jag förlorar istället? Så jag inte kan bo kvar i huset. Liksom. Det är ingen bra ekvation.
Så summa summarum så kan vi säga att svenska discgolfare ska lära sig att skriva fint och skicka brev med rekommenderad post.
Ja, om du har ett värde över 500, jag tycker att man ska rekommendera det. Och sen får man komma överens hur man ska med betalning. Ja, självklart så det är upp till säljare och köpare. Men eftersom det ser ut som det gör nu på den här konstiga marknaden med plastdetaljer, så för mig så är det fortfarande, alltså även om det står Eagle McMahon eller om det står Paul Macbeth på den, det är fortfarande bara en plastbit. Mm. Och i alla andras ögon utom discgolfare så är det bara en plastbit. Det måste vi förstå. Så tänk inte att det är liksom inte en pensionsspar vi håller på med. Utan det är liksom fortfarande bara någonting som egentligen är gjort för att kastas. Och sätter man upp det på väggen. Vi har ju samlare i Västervik. Jag har en kompis som samlar på allt som har Discmania stämpeln på sig. Och självklart, det finns samlare och jag tycker att det är inget fel med det. Men jag tycker att har man då lagt ut så mycket pengar för att få den, lägg på 50 kronor så är ni säkra på att ni får den. Det är den jag kan säga.
Grymt. Känns som bra ord att gå ut på. Att ge lite tips till Discord Sverige och ja, vad säger vi, Nicke?
Ja, jag håller med. Jag är bara enig. Jag älskar eran tjänst Skicka lätt eller vad den heter. Den är ju perfekt för att skicka diskar och så. Och sen kan man ju välja spårbart också om det är så. Så att det tycker jag är en riktigt bra tjänst. Medan ni har pratat på er, eller medan Jonas har pratat på er, så har jag faktiskt suttit och tittat lite på diskar. Också bara för att jag fick lite feeling här, så tänkte jag att jag kanske måste köpa något, så kommer jag på mig själv att nej, det behöver jag inte alls.
Men Nicke, du vet att Skygold 4 kommer snart.
Ja, men alltså helt ärligt, vad hände? Var det praktikanten som fick göra stämpet eller? Vad hände? Ja,
jag tyckte inte att Cloudbreaker 3 var snygg heller, så att, jag vet inte vad som hände.
Nej, jag tycker att de får ju ta och sparka den där designkillen och jag tycker så här, jag har två stycken Skyguard 2. Jag vill ju helst byta bort den ena mot en Skyguard 1, för jag tycker ettan har den absolut snyggaste stämpeln. Av Skyguards i alla fall.
Jag har ingen, men jag har en partner eller en par SM partner som har kastat bort två Skyguard 3 nu och han är inte glad. Jag säger det, ja, men så kommer han med nya idag, så att ja, det gäller ju att ha ett lager, va?
Ja, precis. Ja, nej, men jag tänker att vi knyter ihop säcken och säger stort tack till dig, Jonas, att du ville vara med.
Ja, tack. Tack för att jag fick med, och jag är gärna med igen om ni vill snacka.
Ja, det är väl såklart.
Det kan vara bra att få lite rapporter söderifrån också, kanske.
Ja, precis. Och som alltid, stort tack till alla ni som lyssnar och våra Patreons. Stort tack till Emil Lennartsson och Marcus Linde för grafik, vignetter och jinglar. Ja, Tommy, vad gör vi inte nästa gång vi tränar?
Tycker inte att vi ska kasta kedja ut. Hände igår på spottet urkorgarna. Dags att designa om dem där.
Ja, vi säger tack och adjö, hörni. Ha en fin vecka. Hej, hej!
Hej, hej!
Hey.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.